Radioplay.
Varför får alla tonårstjejer p-piller per automatik? Och vad gör det med våra kroppar? Idag ska vi prata om att gå av sina hormonella preventivmedel efter en lång tids användning. Hallå allihopa och välkomna ska ni vara till Succépodden
Alla våra ligg!
Jajamän.
En podd om sex, sexualitet och om att äga sina val.
Ja.
Tjena, jag heter Anna.
Jag heter Amanda.
Hej på dig.
Hej. Ja.
Idag alltså, ska vi prata om någonting som jag är lite rädd för.
Mm.
Eller vi båda har varit rätt nervösa.
Alltså. Ja.
För vi var på en föreläsning, det var några månader sedan nu, ganska länge sedan, som handlade om... Den hette fertilitetsförståelse. Den handlade liksom om preventivmedel och fertilitet och liksom att man ska förstå sin kropp. Och vi satt där och bara, fattar ingenting, vad har hänt? Det här är så mycket nytt och jag känner inte min kropp överhuvudtaget.
Och också att vi kände att vi var körda med att vara fertila eftersom att vi har haft hormonella preventivmedel så länge.
Och jag tänker på det där för att det var så mycket nytt. Och så har jag tänkt på det efterhand så här att man, det pratas ganska mycket om att folk inte vet hur klitoris ser ut.
Just det.
Alltså att vi har ju också gått runt med en sån här klitorismodell och frågat folk på stan, vad är det här? Och det har, jag såg något klipp häromdagen också på det, någon annan som gjorde likadant. Och jag kan fatta att folk inte vet, för att det finns så mycket saker i kroppen som man inte har någon aning om.
Ja.
Alltså, och framförallt tror jag i kvinnokroppen, för att det har forskats lite liksom. Mm. Ja, så att under föreläsningen och i efterhand så har jag bara varit, gud, det är så mycket och jag vet inte och jag orkar inte, gud.
Och också att vi har varit lite rädda då eftersom att vi, jag har historiskt varit väldigt nöjd med mina preventivmedel. Jag har haft väldigt få biverkningar, alltså jag har mått bra, jag tyckte att det var asoft att inte ha mens. Och så har vi ju pratat om det här i podden och då kanske vi har, jag vet inte, tänk om vi har förstört folks liv.
Ja.
Ja, så kan det vara.
Vi har ju personen som höll den här föreläsningen här. Så att det är väl lika bra att ta in henne, eller?
Verkligen, hon har svämmat över mitt flöde på senaste. Från jag hörde henne i Det goda samlaget första gången och sen plötsligt var hon överallt för mig. Jenny Kos, a.k.a. Wolverine, fertilitetsförståelse, proffs. Och också ett jättesvårt ord som är någonting med holistic justice.
Ja, välkommen in!
Ja!
Tack!
Tjena Jenny!
Hej!
Hej! Hej! Hur känns det att få höra att vi satt där och var jätterädda och nervösa?
Ja, alltså jag blev lite ledsen eftersom det inte är budskapet med den föreläsningen överhuvudtaget, utan det ska ju vara liksom en starkare empowering föreläsning om hur kroppen funkar.
Men jag vilket det också var.
Ja,
100%.
Det hoppas jag, i alla fall lite. Mm.
Men det var ju ett wake-up call.
Ja, det blev det väl för många liksom. Ja. Men alltså, fokus i de föreläsningar jag håller och det, alltså mitt budskap generellt är ju inte så här, oh, p-piller shit, you're fucked. Det är ju inte alls det som är grejen, utan det är ju att jag förklarar hur menscykeln funkar och därav också hur preventivmedlen faktiskt funkar.
Mm.
Och om det är skrämmande för att man inte hade någon aning om det innan, då är ju det, är det som är wake up call.
Ja, ja,
hur kan det vara att vi alla har gått på de här medlen utan att förstå hur de funkar? För det jag säger, det är liksom det som står i fast. Alltså det är inte som att det är någonting jag har hittat under en sten någonstans. Det är ju samma info som varenda gynekolog och barnmorska egentligen borde ge till sina patienter.
Ah.
Så det är inte som att jag har hittat på det. Och då blir jag så här, jag blir lite ledsen att höra att det är så man känner sig, men shit. För det får jag ju höra hela tiden. Så det är inte bara, utan varenda klient jag kommer att ge sådär, men varför har ingen sagt det här förut? Man bara, men det här är grundläggande biologi liksom.
Men, och varför har inte folk sagt det förut då?
Ja, det kan man ju fråga sig.
Ja.
Alltså, där finns ju många perspektiv på det liksom.
Jag tycker att så här, för om jag bara drar snabbt min preventivmedelshistoria,
ja,
så fick jag skaffade p-piller när jag var 15 och då skaffade jag något som hette Trionetta som jag hade i några månader och jag blev liksom jag blev konstig av dem. Alltså, jag kände att jag blev deprimerad, värre än jag var tidigare. Liksom. Det var, jag bara grät varje dag och jag fattade inte varför.
Ja, det är ju rätt vanligt.
Och då så hade jag hört om att man kan bli deprimerad av p-piller, så jag bara sa, men det här, det borde vara det. Jag testar något annat. Då testade jag något som heter Celeste och det funkade jättebra. Och det gick jag på i 10 år. Det känns så sjukt att säga det. Eller typ mer. Och sen så skaffade jag spiral Mirena för typ 3 år sedan.
Gud, jag blir typ lite lättad nu att du har haft preventivmedel så lika länge som jag. Jag trodde jag hade haft mycket längre än du.
Nej.
Nej. Ja.
Ja. Och du, Amanda, vi kan bara dra det.
Ja, min lilla historia är att jag började med Cerazette minipiller när jag var 15-16 och sen åt jag det fram tills jag var typ 23 och då började jag få små blödningar. Innan dess hade jag haft ingen mens och då tyckte jag att det var störigt, plus att jag var för gammal för att gå till ungdomsmottagningen. Så efter det så bytte jag till hormonspiral och då hade jag den först i 5 år. Sen så bytte jag den igen och nu när vi spelar in det här så var det en vecka sedan som jag tog ut den. Mm. Vad kan vi förvänta oss av livet, Jenny?
Vad ni kan förvänta er av livet. Alltså jag tänker att om man börjar från början så är det väldigt många av oss som fick p-piller, kanske inte bara för att vi hade pojkvän liksom, utan för att vi hade tung mens eller för att vi hade akne eller för att vi hade mensvärk eller vad det nu kan vara. Och där är väl lite så här kärnan i mitt perspektiv på saker och ting. Vi som jobbar holistiskt, just this holistic reproductive health practitioner förresten. Jag brukar säga sexualhälsorådgivare för att det är ingen som pallar med den till. Men HRHP är det på engelska i alla fall. Kärnan i det budskapet som jag försöker förmedla mycket är att alltså, när vi får de preventivmedlen för att behandla någonting så är det ju så att alltså, menscykeln är ju inte någonting, alltså, bara för att vi har en menscykel, bara för att vi har en livmoder, så betyder ju inte det att vi ska må dåligt. Och det är ju så fett normaliserat med PMS och mensvärk och alla de här sakerna. Så man säger, men du är kvinna, du ska må dåligt. Mm. Det är liksom det som är hela poängen. Gud sa det någon gång för att du tog en tugga på ett äpple. Amen, alltså, så, och det köper inte jag därför att jag ser folk bli av med sin PMS och sin mensvärk och alla de här problemen varje dag. Uh-huh. Det som de har betecknat som så här, amen, min PMS är så här, jag mår så här, det är så jag funkar. Och jag bara, fast alltså, när du har typ slutat dricka kaffe och börjat ta B-komplex eller vad det nu kan vara. Mm-hmm. Alltså, det är olika rekommendationer för alla såklart. Men så blir de av med den här PMSen som de trodde var en del av dem eller som var en del av upplevelsen av att vara kvinna. Mm. Och att då sätta in p-piller på det, eller alltså, nu klumpar jag ihop alla de här metoderna för de funkar ungefär likadant.
Om man sätter alltså, in det preventivmedel.
Ja, så hormonstörande preventivmedel liksom. Och då alltså då stänger man ju ner menscykeln. Mm. Du hjälper ju inte folk att läka ut PMS, du hjälper inte folk att fixa sina menscykler, utan du blir så här, jaha, okej, har du ont i knät? Vi sågar av hela benet. Och så får man ett p-piller som slår ut hela menscykeln helt och hållet. Och sen har man ju ingen menscykel under alla de åren som man går på de här medlen, så har man ju inte det.
Fast det är nog många som tror att de har en menscykel.
Så många?
Jag tror att det är kanske de flesta
det är
som
helt
tror.
Vansinnigt därför att hela poängen med de medlen är ju att stänga ner menscykeln. Annars har det ingen preventiv effekt. Den preventiva effekten är att du stänger ner reproduktionen. Ja. That's the whole point. Mm. Liksom. Så det är klart att du inte har någon menscykel. Du har en regelbunden blödning på vissa av de här medlen. Och det kallas för bortfallsblödning. Det är inte menstruation. Det är en fejkblödning som är där bara för att vi ska känna att det är mer naturligt.
Ja, det för det är ju det som alla bara, jag vill inte bli av med min mens. Hur skulle jag då veta om jag blir gravid? Ja. Jag bara, men det är inte mens. Det är typ alla företag som vill sälja mensskydd som har hittat på att den ska finnas för att kunna fortfarande tjäna pengar.
Men alltså, när du säger att man kan läka liksom från PMS, det, jag tänker att det är någonting som hör till kroppen. Alltså, något som är naturligt och självklart.
Ja, nej. Alltså, nej. Jag menar, där är ju olika faser i menscykeln och man kan absolut ha vissa skiftningar i energinivåer, i metabolism, i humör som man ändå kan känna av under menscykelns gång. Det är naturligt, men att må skit under sin cykel är inte naturligt och är inte självklart. Och det går att bli av med.
Men det, jag tror inte att någon vet om det.
Nej, jag kan se, de som har träffat mig, de vet om det. Och mina kollegor, alltså för att det är det vi jobbar med hela tiden, att fixa folks menscykler, det är liksom mitt jobb. Och det är fullt möjligt. Och det har att göra med kost, och det har att göra med livsstil, och det har att göra med näring. Och är alldeles helt fixbart. Liksom. Men sen är det såklart, alla är olika. Och hur mycket är du vill jag styra upp, hur mycket du vill jag förändra. Och sen, så, som sagt, jag har lite problem med den här idén då, att ja, men alla har PMS, tänker man. Och sen så medicinerar man bort den då med p-piller. Och det är så här, men du har medicinerat bort så här din fysiologi. Liksom. Så här, ja, men här är en skiftning och den har vi problem med. Det var lite som det man sa med knät. Liksom. Ja. Så här, men, alltså, du kan ju inte bara ta bort allting, utan det är ingen som utreder varför har du PMS.
Ja.
Alltså, för att alla har ju inte det. Alla har inte endometrios, alla har inte mensvärk, alla har inte PCOS. Varför är det så att vissa får det och inte andra? Precis samma anledning som att vissa får PMS och inte andra, eller olika sorters PMS. Så att varför är det ingen som går in i vården och faktiskt undersöker så här, okej, men hur funkar du och varför? Och vad kan vi göra åt det? Så det är det jobbet jag gör.
Vi presenteras i samarbete med kalsongvarumärket CDLP.
Ja!
Ja.
Alltså, jag kan inte tänka mig en mer passande sponsor.
Nej, det är väldigt bra.
På allvar, för att jag vet inte hur lång tid jag har gått runt och stört mig på att Marcus har kalsonger med hål i.
Mm.
Alltså, ja! Vad är det med killar som inte tycker att det är prio att ha hela och rena kalsonger?
Nu kanske det här blir en väldigt lång sponsprata, men jag har mycket som jag måste dela med mig av apropå det här. För dels, alltså ärligt talat, jag har hört talas om folk, par, som har ganska dåliga sexliv.
Uh-huh.
Och då har jag också sett personernas kalsonger. Och då har jag tänkt, det är väl inte så jävla konstigt. Hål i kalsongerna och en lös resår. Det finns inget osexigt.
Nej, tyvärr alltså.
Ja, och sen så har jag, eller vi fick ju testa, våra killar fick testa.
CDLPs grejer, ja. Ja, precis. Alltså, det här tycker jag var väldigt härligt. För att Marcus, han har en viss typ av kalsonger. Han har liksom, han har ett par med rosa med broccolis på. Han har med donuts, han har med hotdogs. Han har liksom roliga former på sina kalsonger.
Mm.
Och han har inte, jo, han har ett par svarta basic kalsonger. Och de är det hål i. Och Nej. Då har jag känt så här, men någon gång kanske man inte vill ha roliga kalsonger. Någon gång kanske man vill ha snygga kalsonger. Så att jag tyckte det var väldigt välkommet att Marcus fick då köpa 3 stycken svarta kalsonger. Som han gjorde då från CDLP. Och de var så snygga och det var så skönt att liksom se honom i stiliga kalsonger.
Och de var så otroligt mjuka och härliga. Alltså det är en vuxenmans kalsonger som man borde ha om man är en vuxenman.
Ja, Marcus är fan 35.
Ja, och alltså när Victor, han blev också så himla glad för att han fick beställa det här. Mm. Och det var verkligen som ett event. Och då blev det så här, men herregud, vi beställer kalsonger. Hur stort kan det här vara? Och så var jag så här, Victor, är det här första gången vi är ihop som du köper nya kalsonger?
Åh oh, nej.
Och han bara, ja, det är det nog. Jag bara, men vad... Alltså seriöst, jag köper i alla fall nya trosor någon gång per år. Och så här, nog för att man inte kanske ska överkonsumera. Men kalsonger, jag fattar vad de CDLP menar med att man ska uppdatera sin kalsonggarderob.
Ja, och i alla fall köpa nya om ens egna är trasiga.
Ja.
Alltså det är väl lite så basic.
Ja.
Ja, men kalsongerna från CDLP som Marcus fick hem var skitsnygga. Som
Victor
vi sa.
Också faktiskt.
Ja, ja, men de har också strumpor. Och långkalsonger på CDLP. Ja. Mm. Och Marcus är ju ett stort fan av långkalsonger. Och idag, i morse, så såg jag att han hade ett hål stort som... Nu visar jag. Hur stort i diameter är det här?
15 typ.
Ja, 15 stort, centimeter stort hål i sina långkalsonger. Så jag tror att han måste köpa det också.
Åh, fy fan. Och de här kalsongerna och strumporna är jättebra och hållbara material.
Mm.
Strumporna görs bland annat i bambu, vilket är toppen.
Ja, superintressant.
Och det är ju första dag snart. Den 10 november.
Just det.
Och jag har hört, det här kan vara en sån här löjlig undersökning, men kvinnor tycker tydligen att det mest romantiska att få är smycken. Män tycker tydligen, enligt det här som jag har hört, att underkläder är det mest romantiska man kan
få.
Mm?
Det är perfekt.
Mm?
Ja, att ge sin pappa romantisk present.
Ja, men man kanske, vi är ju i ålder nu när folk, när ens partner det. Har barn.
Just det, det är sant.
Ja.
Det är sant.
Vi glömmer det så lätt.
Ja. man kan ange koden ALLALIGG i kassan, då får man 10% rabatt.
Mm.
Och så går man då in på cdlp.com och så köper man då en första present eller en present till sin kille.
Mm.
Ja. De har också en butik på Stureplan 19, det ska vi säga.
Mm.
Tack så mycket CDLP.
Tack.
Tack som fan.
Jag hoppas att alla fortsätter köpa mer kalsonger där.
Oh. Men jag som har gått på p-piller sedan jag var 15, alltså innan det så hade jag väldigt så här oregelbunden mens, för att jag hade inte haft mens så himla länge. Och jag hade väl lite finnar och sånt. Och det är ju svårt, så här, vad är min kropp? För att så här, då var jag 14-15 när jag upplevde min kropp så som den var då. Alltså jag kan väl inte förvänta mig den kroppen om jag skulle då gå av min hormonstav nu.
Nej, du kan absolut inte förvänta dig att saker och ting ska vara exakt likadana, men Nej. Vad du kan förvänta dig är ju att om du hade några problem innan som orsakade exempelvis mensvärk, alltså nu vet jag inte om du specifikt hade det, men om vi tar exempel, väldigt många som får det är ju då för att de har några problem med menscykeln.
Mm.
Och i min värld så är ju de problemen med menscykeln, det är ju någonting man ska fokusera på, okay, men varför har du sådana problem med menscykeln? Men det gör man ju inte. Och det gör att de problemen kvarstår ju. Så om man exempelvis har jättemycket blödningar för att man egentligen har järnbrist. Mm. Vilket kan ge tyngre blödningar.
Aha, det får man, oj, vad dumt.
Sjukt taskig kombo, ond cirkel så att säga. Men om det exempelvis är det, för att man har en dålig kost, alltså säga att man är, jag vet inte, äter väldigt dåligt eller vegan eller någonting annat. Och då så har man liksom ett problem och det uttrycker sig i menscykeln. Och det problemet kommer ju vara kvar, om inte värre, efteråt. För att du har inte tagit hand om det problemet. Så att man kan liksom, det blir lite så här, du måste dels deala med de sakerna som du kanske har skifflat under mattan så att säga och lagt en hormonmatta på där då. Mm. Och dels är det också det att man, alltså, reproduktionssystemet, ditt hormonsystem, det tar mellan 7-12 år efter första mensen innan det är helt up and running. Och det blir lite att du får liksom göra om en del av de grejerna, för du går ju inte igenom puberteten riktigt på samma sätt. Nej. Om du sätter in hormonstörande medel under puberteten. Och det kan ju förklara varför så många av oss liksom står där sen med akne och jättemycket cykelproblem när man väl går av det och säger så här, men gud, är det så här det ska vara? Fy fan, så här kan jag inte ha det, det här går inte, jag måste gå tillbaka på p-piller. För att, men det där är ju också en abstinensreaktion, alltså det är ju en reaktion på att så här, allting är kaos nu. Mm. Det var klart att cykeln inte kommer vara helt perfekt när du går p-piller efter 15 år.
Nej, ja, men för det märkte jag så fort jag slutade med p-piller och skulle börja med min hormonstav. Att då fick jag ju tillbaka typ akne på ryggen. Alltså precis som jag hade när jag var tonåring. Mm. Alltså det var liksom, det kom tillbaka alltså efter några veckor typ märkte jag skillnad.
Hur länge hade du paus emellan?
Inte alls länge. Om det var en månad. Mm. Kan det ha varit så kort?
Ja, jag vet inte.
Nej, men det kom tillbaka direkt. Och sen hade jag det liksom under första månaderna av hormonspiral. Mm. Men är du, hur mår du, Amanda? Känns det nervöst eller?
Ja, nej, men jag mår ju toppen. Alltså, och då blir det så här, är något fel? Men vad kan jag, som sagt, vad händer i min kropp nu en vecka efter att jag slutat med hormonspiral och innan dess minipiller?
Det beror ju på hur det har påverkat dig. Mm. Alltså för att till exempel hormonspiralen, där finns det ändå en liten möjlighet att du faktiskt har en cykel som ligger under. Den kommer ju fortfarande inte vara helt normal eftersom du har ett hormonstörande preventivmedel. Men det finns ju faktiskt de som fortsätter att ha cykel medan och medan. Har du haft en regelbunden mens?
Nej.
Nej, du har inte haft någonting.
Nej.
Nej. Och då har den varit utslagen. Mm. Då har de på månaden varit tillräckligt mycket för att slå ut alltihopa. Och det är väldigt viktigt att veta. Alltså det här är ju ingenting som är lokalt. Nej. Alltså bara för att man säger att hormonspiralen är lokal, ja, den har en liten lokal verkan, men hormoner är aldrig lokala. Mm. De färdas i blodet, that's what they do. Och fertiliteten styrs ju från hjärnan. Mm. Så att om du har blivit av med ägglossning och blivit av med mensen, då har du alltså det går ju på hjärnan. Mm. Det är liksom inte så, det här är något som bara funkar på äggstockarna. Mm. Det är inget preventivmedel som bara funkar på äggstockarna. Men så beroende lite på hur det har varit, så måste ju din kropp återhämta sig. Alltså, det här kommer kanske att låta lite hårt, men vi brukar säga att återhämtningsperioden till så här helt normala cykler kan vara 6-18 månader.
Mm. Jag trodde du skulle säga 2 år, för det här är en annan podd, så nu jag blir glad.
Ja, men jag har 6-18 månader. Ja, nej, men för att dels så ska ju liksom kroppen kunna koppla ihop allting igen, för att reproduktionscykeln i sig är ju ganska, det är mycket som ska klocka in så att säga, och saker och ting ska kommunicera med vartannat, hjärnan och äggstockarna främst. Och det måste ju då liksom komma tillbaka on track så att säga. Och det vet vi ju inte exakt hur lång tid det tar. För vissa så är det så här 2 veckor och sen så är de gravida. Och för andra, jag har ju vissa klienter som ringer 4-5 år senare och fortfarande inte har fått en enda mens. Så att det kan vara väldigt, väldigt olika helt enkelt. Vad du kan tänka på är att det är ju vissa saker som har påverkats oavsett om du har känt av det eller inte. Till exempel så tillsatta hormoner på det här sättet kan ge en viss näringsbrist för att det påverkar levern. Så det är vissa vitaminer och så som man vet genom forskning i många, många decennier att, att man får brist exempelvis på B6 och B12 och lite annat. Så.
Okay.
Så det är en lång lista som vi inte behöver dra nu. Men ändå,
där
det är,
B6.
Alltså, näringsbristen kan vara någonting att tänka på, för det råkar vara så att precis samma grejer som man får brist på av vissa av de här preventivmedlen, eller alla skulle jag vilja säga, men det är väl beroende på grad liksom, och dos. Det är också precis de du behöver för att ha en frisk cykel. Så att när någon säger till mig att de vill gå av preventivmedel, så brukar jag vara så här, okej, men du kan ju försöka parera det. Du kan ju börja med att äta bättre, du kan börja med att ta lite tillskott, du kan med se till att du ligger liksom på plus, så att du inte står där sen och som står på minus helt enkelt.
Men du sa vissa saker påverkas oavsett om jag märkt eller inte, för jag har som sagt, alltså, det är svårt för mig också att veta hur jag skulle vara om jag inte hade haft något av det här. Men en sak som jag hörde dig säga i en annan podd, jag kommer inte ihåg vilken, var att på de som har lite lägre hormondos, alltså hormonspiral och minipiller jämfört med p-piller, att minskad sexlust är vanligare på det.
Vanligare på alltså enbart gestagena metoder, alltså det gäller även minipiller och så, så det är inte dosrelaterat, utan det är bara vilken sorts alltså syntetiskt hormon du har tillsatt.
Men är det också någonting som har hänt utan att jag har märkt det, så nu kommer jag bli kåtare?
Alltså många upplever ju det. Alltså, många upplever ju att det som går från svartvitt till färg liksom, och bara wow, kolla, jag kan vara kåt och arg och våt och liksom och ledsen här.
Shit.
Jag har känslor liksom. Det är, allting är inte bara töcken liksom. Men det är ju inte heller alla som upplever att det är töcken när de går på preventivmedel. Men ja, alltså sexlusten blir ju alldeles för ofta väldigt förtryckt. Och det har ju att göra med att du pressar ju ner dina egna könshormoner i botten. Alltså om du stänger ner cykeln så producerar du ju inte östrogen och progesteron och testosteron på samma sätt som du gör när du har en ägglossning. Så att alla preventivmetoder som stänger ner ägglossningen kommer att leda till att du har låga nivåer av de hormonerna. Och det är de som styr din sexlust i mångt och mycket. I vissa utsträckning så kan det ersättas, så till exempel då vissa p-piller har ganska mycket östrogen i sig och då det funkar för vissa, men det funkar inte för andra. Alltså, men om man tänker så här, den där låga sexlusten går ofta ihop med typ torra slemhinnor, återkommande infektioner, alltså ja, en generell liksom, lite så här menopausliknande symptom, och det är ju en av p-pillernas effekter, för att du trycker ner dina egna könshormoner till ett läge som mer än någonting annat kan beskrivas som liksom klimakterieliknande, för det är inte alls som att vara gravid. Jag träffar ju väldigt många kvinnor hela tiden. Mm. Det är ju det jag gör. Jag sitter på min klinik i Malmö och sen så har jag Skype också. Och så ringer massa folk in och berättar liksom sina historier. Jag sitter ju med dem i 80 minuter alltid. Liksom. Så att jag hinner ju ta en historik. Så jag får ju höra väldigt mycket av de här coming off the pill-historierna. Liksom. Och det, en gemensam nämnare är just sådär att shit, jag hade ingen aning om vem jag var, hur det kunde kännas, hur sex kunde kännas, att de här diagnoserna egentligen var biverkningar, att jag inte egentligen behövde gå på antidepressiva, att den här vestibuliten som jag utvecklade var ju för att jag hade svamp och svampen borde på p-pillret, och sen så behandlade jag svampen så hårt så att till slut så hade jag vestibulit, och sen så när jag slutade så hade jag plötsligt inte vestibulit längre. Alltså sådana grejer hör jag ju varje dag liksom. Så det finns ju aldrig, jag har ingen intention till att säga till folk så att du borde inte ta p-piller för att det kommer gå till helvete. Det är liksom inte alls det som är grejen, men jag hör ju det motsatta konstant, och jag har pluggat om det i 10 år, så att det är ju svårt för mig att säga så här: oh, jag är helt pro liksom, men jag är helt pro rättigheten. Alltså det är inte säkert att man måste med skit, och det finns absolut jättemånga tillfällen där folk behöver och vill gå på det. Min grej är ju med att jag vill informera om hur menscykeln funkar, så att man har den grundkunskapen att förstå, okej, nu väljer jag det här preventivmedlet och jag fattar hur det funkar, och det är mitt fria val.
Ja, men det är ju så här, det är ju skevt när man får p-piller när man är 15, och så här, jag har tyckt att det varit jätteskönt också, för att jag har tyckt att det varit svårt när man har liksom legat med folk och de typ propsat på att inte ha kondom och liksom, ja, okej, jag blir i alla fall inte gravid. Jag,
vilket är ett problem, ja, får man ju säga.
Det är absolut ett problem, men det har i alla fall varit skönt att så här, okej, men jag blir i alla fall inte gravid för jag har p-piller. Men man har ju inte fått någon info överhuvudtaget om hur det funkar, och liksom, alltså när ni säger gestagen, men det vet, alltså jag vet knappt vad det är.
Fake progesteron. Och då vet du inte vad progesteron
är. Nej, men exakt. Alltså det är så mycket som man måste lära sig, och då kanske det blir för krångligt för att p-piller skrivs ut till tonåringar. Alltså varför kommer inte informationen ut?
Alltså, där är en stor disk, alltså jag lär ut någonting som heter justismetoden, som är en metod för fertilitetsförståelse. Det går ut på att man lär sig hur cykeln funkar, och sen så vet man helt enkelt vilka dagar man kan bli gravid och inte bli gravid. Och det är inte samma sak som säkra perioder, alltså räkna i kalendern eller räkna i en liten app, utan det här är att man bevakar de faktiska liksom, tecknena i kroppen som är vetenskapligt bevisade på att det här är ett tecken på fertilitet och att spermier kan överleva. Så att jag lär ut det, och där är ju en diskussion, absolut, jag pratar med många barnmorskor och säger, men vi kan ju inte rekommendera det till tonåringar, för att de har inte disciplinen, de har inte motivationen, alltså, och jag köper det liksom. Men det är fortfarande så här, alltså, ur rättighetsperspektiv och liksom, feministiskt och allt vad det är det okej att då undanhålla den informationen från tonåringar för att nej, men det där är ni alldeles för unga och dumma för att sköta. Alltså det är bättre att folk får informationen och sen kan man välja. Liksom. Mm. Sen tycker man då att nej, det här är alldeles för jobbigt för mig, jag vill hellre ha en kopparspiral eller vad jag nu vill ha. Fine, do it. Liksom. Men det är fortfarande så här att säga på basis av att folk är unga och eventuellt impulsiva att det här borde inte ni kunna för att ni kanske använder det. Man bara, alltså vad är det för jävla kvinnosyn? Liksom?
Ja, jo, verkligen.
När jag tänker på att bli gravid så har jag typ under hela mitt liv liksom förutsatt att det är någonting jag kommer ha problem med. Jag vet inte vad, det är bara en känsla i mig. Liksom. Hur har liksom mina p-piller och hormonstav någon liksom påverkat min fertilitet?
Det är svårt att säga därför att det är så dåligt forskat på det här. Där finns ju studier som jag vet att barnmorskor så brukar hänvisa till där det står att det inte har någon påverkan alls, men jag har analyserat de där studierna och det är inte så att det inte har någon påverkan alls, utan det är så att de flesta inom ett år efter att de har slutat med diverse sådana medel liksom, så kan de bli gravida inom ett år efter avslut.
Okay.
Men det inkluderar missfall.
Ah, just det.
Så det är bara så att kunna bli gravid, jag menar, de flesta som vill bli gravida vill ju gärna ha ett levande barn i slutet. Liksom. Det är inte så här, då inkluderar man inte missfall. Men det gör de i den studien. Och dessutom så är det då alltså inom ett år efter avslut, det är ju längre än vad de flesta tänker sig när man säger att det har ingen påverkan alls. Mm. Ja, men det kan definitivt ha påverkan. Liksom. Och som sagt, jag träffar ju folk där det tar mycket, mycket längre tid än så innan de ens kommer tillbaka. Så det är väldigt individuellt hur det har påverkat. Där finns ju vissa saker, till exempel så vet man att det är en påverkan på cervixkryptor som tillverkar livmoderhalssekretet som spermier måste ha för att simma i.
Okay.
Det pratar man aldrig om när man snackar om detta, har jag märkt. Men det finns forskning på det exempelvis. Så det är vissa sådana grejer, men i det stora hela så handlar det helt enkelt om hur du återhämtar dig. Alltså, för som sagt, det är de som blir gravida 2 veckor efter avslut med p-piller också. Mm. Så det måste absolut inte vara så att det är kört. Men en grej måste jag få säga, för jag är så trött på att höra detta. Och det är att folk säger, jag sparar mina ägg.
Just det,
och sen
den.
Så har jag jättemånga ägg sen som är liksom bara så här, ligger på hög i någon sorts påskäggskorg och bara...
Det var det jag antecknade efter din föreläsning.
Är det så? Ja, men okej. Okay. Då kan jag speak to that lite då. Därför att, ja, alltså blir det ju så, eftersom ägglossningen stängs ner så blir det ju paus, så att säga. Så att rent praktiskt så kan man ju säga att man sparar ägg därför att de mognar ju inte. De ligger ju fortfarande där. Men det är fortfarande så att du åldras. Alltså det är ju inte så att tiden stannar. Nej, det gör den inte. Alltså därför att du föds med alla ägg du någonsin kommer ha, och precis som med alla andra åldringsprocesser liksom, så åldras ju även del. Så det är ju inte som att du är 22 om du går av p-piller när du är 32 liksom, för att du har stoppat dem. Alltså så funkar det inte. Och det är ju så att även om du skulle ha en massa ägg så är inte det en garanti. Det vet många som har gått igenom IVF exempelvis. Det handlar ganska sällan om hur många ägg man har. Det handlar om hur fertiliteten är i stort. Och i och med att det finns biverkningar på sådana här medel, alltså hormonstörande preventivmedel, som är liksom ökad inflammation, näringsbristen som vi är inne på. Alltså där finns en del andra sådana fysiska markörer som är ganska negativa som faktiskt påverkas. Så att om du inte kan ägglossa när du går av p-piller så är det så här, det spelar ingen roll hur många ägg du har.
Nej, såklart.
Alltså, du måste tillbaka till en fertil cykel och det har ingenting att göra liksom, med hur många ägg du har.
Trist. Jag kände liksom att nu har jag en advantage. Det är jävligt synd att höra.
Ja.
Men det blir väldigt svårt med min planering i mitt liv. För att jag liksom tänkte så här, okej, men det här datumet, då ska jag ta ut min spiral. Jag tänker om 2 år kanske. Och då så ska jag börja köra igång. Och det blir svårt så här, om så här, det tar 18 månader.
Men ta ut den tidigare då och ha kondom.
Ja, det kan jag göra.
Eller så chansar du.
Ja, så chansar kan man ju alltid göra. Men hade det varit jag så hade jag gått av det typ ett år innan jag började försöka. Det hade jag gjort, alltså rent bara också för barnets skull, för att forskningen på hur mycket det påverkar barnet eventuellt, den är ju helt typ oexisterande. Man har kollat lite så här huruvida de väger lika mycket efteråt, men det är ingen som har följt barn upp i vuxen ålder för att se hur det påverkar dem att de blir till exempel med det dagen efter piller. Alltså den forskningen existerar typ inte. Och det vill man nog inte göra, för den är lite oetisk att göra, så att då gör man inte det. Men för min egen del, så här, både för min egen skull, alltså att bli gravid och behålla det och slippa ha en massa onödiga missfall liksom, för att saker och ting inte riktigt funkar ännu, Eller då, alltså för barnets skull, så hade jag absolut velat gå av ett bra tag innan jag ens började försöka.
Kan man göra någonting för att själv återhämta sig från liksom, ja, den utslagna psyken? Kan man göra någonting? Påverkar
det
själv?
Alltså det är ju så här sunt leverne överlag. Alltså stötta hormonhälsa, och det är ju sånt som jag föreläser på, om mina, alltså på mina föreläsningar så säger jag ju ofta då liksom, men vad är att stötta hormonhälsa? För det är inte alla som vet det heller. Liksom. Jag kan ta det tvärtom. Det kommer inte vara positivt för hormonhälsan att leva på liksom, kaffe, kanelbulle, rödvin och nudlar.
Nej.
Alltså det kommer inte hjälpa.
Men det hjälper mot så mycket annat.
Ja, det är jättebra för själen. Ja, definitivt. Men det är inte så jättebra för hormonerna. Liksom. Och sen som sagt då kanske liksom se till att man inte har näringsbrist och sådär.
Det är så mycket att hålla koll på. Jag blir så frustrerad över att man är ensam som tjej här. Alltså Marcus, min kille, han bara glider runt. Jag har vad han vill, tycker att det är störigt att ha kondom. Och jag bara...
Alltså där är en grej också som man sällan tar upp i så här fertilitetssammanhang. Det är ju att det är ju typ 50% mannen liksom. Det där med infertilitet är ju också 50% mannen. Både fertilitet och infertilitet, så är han är liksom delaktig, om man säger så. Beroende på vilken typ av sexliv man har, så kan man liksom, pratar vi heterosexuellt liksom, så ja, då är han del av det.
Hyfsat delaktig.
Och en man, alltså han producerar ju spermier hela tiden. Så att för män så är det ju så, alltså, en spermie anläggs idag ungefär 1500 i sekunden faktiskt. Och utlöses om cirka 3 månader. Så att egentligen är det så här, om män hade liksom, vi har ju menscykeln, och menscykeln visar oss väldigt tydligt hur vi mår, därför att det är en spegling av vår allmän hälsa. Så att menscykeln kommer liksom visa, är det någonting som är off, så kommer vi se det på menscykeln i form av PMS och så vidare. Men män har ju inte den riktigt lika tydligt, men däremot skulle män ha gjort så här typ en gång i månaden spermaprov, så kan jag lova att vi hade sett skillnader. Det bara hade varit lite för dröjt.
Liksom. Okay.
Och det är också sån grej inom så här, fertilitetsvården, så säger man typ att ja, men det, har du dåliga spermier, så har du dåliga spermier, finns ingenting att göra. Men jag träffar ju män som börjar ta tillskott och börjar leva bättre, äta bättre och så vidare. Och sen ungefär 4 månader senare så har de typ en helt ny batch. Och det där är något som man kan tänka på i så här jämställdhetssyfte. Om man försöker bli med barn, så är det så här, det minsta han kan göra är faktiskt att försöka ge lite bra frön liksom, till den här blomkrukan. För det är inte så här jätteschysst att man ska hålla på så här, göra allting för att bli den perfekta plantjorden liksom. Och sen så får man dåliga frön. Det är faktiskt jävligt oschysst.
Alltså jag gillar liksom att planera mitt liv väldigt långt fram. Så om man tänker så här, okej, men om jag vill bli med barn om 2 år, då tar jag ut spiralen om 1 år då, enligt din rekommendation.
Och så... jag skulle kalla det för en rekommendation generellt, men det var jag hade gjort. Ja.
Och så börjar jag arbeta med Marcus, för han misshandlar sina organ väldigt mycket genom att äta.
Han låter asoft nu när du berättar, för Jenny som också aldrig hört våran podd. Så han går runt, han äter kondom, han misshandlar sina organ.
Men han äter väldigt dåligt och gillar inte att träna och liksom lite så. Men då kan jag börja arbeta med honom liksom. Ungefär samma tid. Och så är vi
det
båda.
Det var ju kul om han hade ett egen intresse av det här och inte att det är du som ska arbeta med honom.
Arbeta på honom. Det där är också den där.
Ja, men jag tänker att han kanske inte är lika kunnig som jag är då, som har podden och får prata med dig.
Men då kanske han kan lyssna på det här avsnittet då.
Det får han göra. Bra. Verkligen. Du, man är ju rejält nyfiken på hur det har gått för den gamle hingsten.
Marcus, är det mig?
Marcus. Det har jag aldrig varit bekymrad för.
Tack. Nej, men vi har klarat det. Vi har legat 3 gånger på en vecka.
Jaså?
Ja. Och det gick väl bra. Alltså jag trodde kanske att vi skulle klara fler.
Försökte ni fler?
Ja, eller försökte. Det var inte så att vi misslyckades. Men liksom, vi tänkte göra det fler gånger. Men sen så hann jag typ somna på kvällen. Eller, alltså såhär, att det inte blev av. Och det var lite synd. Men däremot så har jag funderat ganska mycket på det här. För att vi har ju haft liksom inställningen att vi ska ligga varje dag på något sätt. För att liksom hinna klara läxan. Och jag tänkte nog först att det skulle kännas stressigt. Och att man skulle känna sig som misslyckad om man inte klarade det. Men det här funkade för mig. Alltså på något sätt så var sex mer liksom... vi tänkte mer på sex, att det var härligare även om vi inte hade det liksom alla dagar i veckan. Så var det ändå härligt på något sätt.
Cool.
Och jag kan tänka mig att vi jag och Marcus kanske ska ha så här, om vi ska ligga minst 3 gånger i veckan, att vi ska ha det som mål typ.
Ja, jag hörde om några, jag tror att det var i Fredagspodden, som de pratade om några kompisar som hade, alltså några som hade varit ihop ganska länge. Och de var så här, en gång i veckan hade de, men nu är det liggveckan, nu ska vi ligga skitmycket. Alltså att man, och jag och Victor tyckte också att det var mycket lättare så här, i somras när vi hade, att vi skulle ligga varje dag.
Ja.
Det blev ju aslätt.
Ja.
Så det, jag tror att det är jättebra. Men jag undrar hur ni har initierat det här varje gång. Vad alltså, har ni alltid börjat med hångel? Har ni alltid börjat med höja på ögonbrynen?
Nej, det här känns nästan lite intimt.
Ja.
Eller så här, jag vet inte varför det känns intimt. Men det är ofta så att man... skäms nu.
Du, kom ihåg min förra pinsamma läxa när jag red min kudde.
Okej. Nej, men ofta så säger någon av oss... sen kanske lite...
Varför får ni en konstig dialekt på
släpet? Jag vet inte. Det låter så ofta. Och så är man så här, jaha, okej. Alltså det här... Och nu känns det som att jag avslöjar för mycket om vårt sexliv. Även om jag kan berätta mer avslöjande än så. Men så är det ofta. Och så gör vi så. Okej.
Ja, och sen tar du en hand på hans skrev.
Vi duschar nästan alltid innan. För att vi båda tycker att det är härligt.
En och en.
Ja. Ja, om vi, för att det går liksom inte att duscha utan att ha sex i duschen, och då är man så här, vad ska det vara? Ja. Nej, men duschar vi en och en, och då, och sen är det ju klart. Marcus fixar något i vardagsrummet, och sen så stänger han dörren. Och då är det full on.
Just det.
Sex.
Ja, det var inte jättedetaljerat som jag hade hoppats, men jag tänker inte pressa dig.
Men då jag berättar ju om
att du duschar och säger
hur vi förför varandra.
Fast vad är det här, är det som, men sen då när du kommer ut ur duschen.
Det är där. Okej, hallå. Alltså vi går ofta ner lite så.
Ja, just det. Ja, bra. Härligt, kul.
Ja. Nej, men så jag känner mig nöjd, och det är antingen, för det här har vi pratat om lite, att man ska ha så en sexdag och så, och det kanske skulle kunna funka, men jag tänker att det här funkade faktiskt för oss ganska bra, och ha något så här minimum antal i veckan typ. Fundera på att fortsätta med det. Ska prata med Marcus. Nu ska du få en läxa.
Ja, det är dags.
Vi har ju skrivit en bok.
Mm-hmm.
Ja, och jag vill att du, ett kapitel där heter penetrationsnormen.
Ja.
Och jag vill att du ska ligga
jättepenetrerande.
Ja, kuk i fitta, ligg hela veckan. Nej, tvärtom. Jag vill att du ska försöka att ligga utan penetrationsnormen, utanför penetrationsnormen. Och så här, jag tycker ju att ni fortfarande kan ha penetration.
Ja.
Men gå utanför mallen.
Just det. Alltså det kommer ju, Victor är ju boven i dramat.
Ja, det förstår jag, för att han är ju man.
Ja, precis. Och han också har svårt att komma av avsugning.
Ja.
Och han också gillar inte så mycket att man ger honom, för han känner sig lat då. Och då
han han kan fortfarande få komma genom penetration.
Ja, okej. Men för han liksom vill vara den aktiva. Så i sånt fall är det att han ska få penetrera mig och fingra mig och slicka mig. Och så kan jag suga honom. Jo, men han gillar det. Men oftast så tycker jag att han är lite väl penetrationsnormativ.
Men jag vill att ni utmanar det här.
Det blir en kul utmaning för oss båda.
Och ni får vara lite kreativa i det också. För jag vet inte exakt vad det kommer innebära att ni gör.
Nej.
Men du vet ju liksom att ofta så är det så. Hångel, oralsex, penetration.
Och jag börjar gäspa och börjar så här.
Lycka till!
Tack! Vi presenteras i samarbete med Vuxen.
Även denna vecka.
Ja.
Ja. Och vi vill bara påminna er om att det är en väldigt, väldigt, väldigt stor webbshop för sexleksaker. Ja, det kanske är någon som har glömt.
Och ni får en väldigt, väldigt, väldigt stor rabatt om ni anger koden sexleksak.
15% rabatt får man om man köper något för ordinarie pris.
Yes.
Ja. Och ni kan det här vid det här laget. Vuxen har allt.
Ja.
Det finns alla möjliga sexleksaker, från analpluggar, buttplugs till vibratorer till, you name it.
Yes. Tack Vuxen.
Gå in på vuxen.se om ni vill köpa något. Tack.
Jag har en fråga som är lite tillbaka till det här med att menscykeln slås ut. För att jag har ju hört att så här, hormonspiral inte ska påverka ägglossningen, utan att det bara ska vara svårare då för spermier att simma upp i livmodern.
Mm. Det där är lite dubbelt liksom. För att som sagt, alltså, det finns en möjlighet att ägglossningen tränger igenom när du har hormonspiral. Och det säger sig självt som folk kan bli gravida med det, liksom. Mm. Och kan få utomkvedshavandeskap, vilket är mycket vanligare om man blir gravid med hormonspiral eller spiral överhuvudtaget. Så det är mycket vanligare att det fastnar på fel ställe. Så att, jag menar, obviously så är det vissa som ändå får igenom ägglossningen för att de ska inte bli gravid. Men rent så här, hormonellt så är det som sagt, det kommer vara olika. Mm. Alltså om du har blivit av med mensen helt så kan vi räkna med att du har slagit ut ägglossning och då har det definitivt påverkat hjärnan och i sin tur äggstockarna. Mm. Ja. Men gestagenet som är då, alltså det är fake progesteron. Och progesteron är det ett hormon som finns i menscykeln vanligtvis. Och det de har gemensamt, de är inte helt likadana, alltså gestagen är inte exakt likadant som progesteron. Liksom. Men det de har gemensamt är att det påverkar livmoder, alltså det med halsens sekret, vilket ni kan tänka er typ som att simma i Philadelphia, det blir lite jobbigt, till skillnad från att simma på autobahn som man har när det då, när man är fertil och inte har någon preventivmedel, så är det liksom bara raka vägen upp, curling så. Och sen så påverkar det också livmoder och slemhinnan, plantjorden kan vi kalla den, och gör att den blir väldigt tunn. Och det är ju en lokal effekt också. Liksom, att förutom att det påverkar hela kroppen så påverkar det också lokalt och gör att den här blir väldigt tunn och då kan inget ägg fästa. Liksom. Så att, ja, det är ju det som är grejen. Liksom, att, men hur det påverkar dig i din helhet kan man ju, alltså det går inte att gissa liksom, utan du får utgå ifrån vilka symptom har du.
Och då är det här gestagenet som ändå har slått ut min ägglossning.
Ja, alltså för att gestagen, både, alltså progesteron i menscykeln, dess jobb är att säga till hjärnan, ägglossa inte nu.
Aha, okej.
Alltså, och samma sak med gestagen. Aha. Men eftersom det är lite lägre dos i hormonspiralerna liksom, än vad det är i till exempel p-piller. För p-piller måste ju gå genom, alltså genom matsmältningen, så det blir liksom en högre dos per se, för att det är ett visst svinn. Mm. Om du sätter det direkt i blodströmmen så då kan du ha lite lägre dos. Aha. Så att på grund av det så finns det också, det vet vi ju med de här nyare hormonspiralerna som är ännu mer lågdoserade, Kylena och GDS och dem. Jo, det finns som är ännu mer lågdoserade än Mirena. Och då är det mycket vanligare med utomkvedshavandeskap, har man märkt. Så att, för att då får du ju igenom fler ägglossningar och därför är risken att du faktiskt blir gravid större.
Det är så mycket att tänka på. Alltså, nu låter det ju verkligen som att vi hatar på alla hormonpreventivmedel.
Gör det verkligen det? Jag tycker inte det låter som att vi hatar på dem. Jag förstår inte hur det blir hata liksom.
Nej, okej.
Okay, jag känner inte riktigt det, men okej.
Jag är förvånad, för jag trodde att jag skulle vara, alltså, ja, men som sagt, jag var också lite rädd inför att du skulle komma hit. Men jag känner mig av någon anledning peppad.
Ja, men jag med. Alltså, jag tycker att det känns coolt att, liksom, och spännande att lära känna sin kropp. Hur den funkar normalt. För att jag vet ju inte hur min kropp funkar. Men det är ju också så här, alltså, man måste väl ändå säga att p-piller har varit revolutionerande när det kom liksom.
Absolut.
Jag ville bara understryka.
Ja, absolut. Ja. Alltså, det har ju gjort jättemycket för som säger, alltså, att kvinnor ska kunna utbilda sig och liksom inte bara stå bundna i spisen och allt det där. Liksom. Så det är klart att det har funnits jättemycket. Och som sagt, ur rättighetsperspektiv så är jag all for it. Alltså, jag är för abort, jag är för, alltså, allt, gör vad fan du vill. Jag bryr mig inte. Liksom. Ja. Men den stora poängen är väl att om vi inte vet någonting om våra kroppar till att börja med, så kan vi inte heller ta det där valet och säga att det här är ett informerat, fritt, feministiskt val som jag tar med all info i ryggen, för den infon har vi ju tyvärr inte. Nej. Men den finns ju där. Mm, alltså det jag föreläser om, det står på FAS, det står på Janusinfo, det står i gynekologiböckerna, barnmorskeböckerna, anatomiböckerna. Alltså det är som sagt, det är inga konstiga grejer. Det är bara så här, man ser kroppen som en helhet, man lär sig vad hormonerna gör, man lär sig skillnaden på de naturliga kroppsegna hormonerna och på de syntetiska artificiella hormonerna som är i p-medel. För det är faktiskt två olika saker liksom. Och sen så får man bara lägga ihop ett och ett liksom.
Du kan så otroligt mycket.
Men det känns som att
du är kanske en av de som jag har talat om som kan mest.
Nej, men det känns som att man måste gå på någon av dina föreläsningar, för att det finns väldigt mycket info. Nu har vi bara liksom snuddat lite vid ytan.
Oh ja, där är så mycket mer.
Ja, och det känns så orättvist att liksom alla kvinnor går runt och liksom får massa hormoner och man vet inte vad de gör. Även om det har funkat hyfsat bra för oss.
Ja, alltså i nuläget är jag ju fortfarande superglad för att jag har haft de här medlen. Men sen får vi se om ett år, om jag fortfarande inte har fått min mens och allting är fuckat. Då kommer jag kanske ångra mig.
Ja, och det är ju sjukt att man inte vet.
Absolut.
Alltså så här, visst, det har funkat helt okej, bra. Men vi vet ju inte vad det är vi har stoppat i oss.
Nej, och lite så här också, vissa har anklagat mig, det har jag märkt ganska många gånger, så här, för att sprida skrämselpropaganda. Och jag känner så här, fast det, alltså, som sagt, om det är saklig fakta så är det ju inte skrämselpropaganda. Alltså, nej, mitt mål är inte att skrämma ändå någon av. Ja, men det är lite så här, det är faktiskt ditt ansvar. Alltså. Ja, inte för att vara så här harsh, men det är det så här, om man blir skrämd av att höra någonting för vad det är, så blir det så här, det ligger ju faktiskt inte på mig. Alltså, det är inte som att jag försöker säga liksom att så här, men det här ska du absolut inte göra, det är det värsta du kan. Alltså jättemånga som går på p-piller som mår alldeles utmärkt efteråt och får friska barn och allt för det liksom. Så det är inte som att det är det värsta som har hänt, men det är också väldigt många som har mått dåligt i onödan, som känner sig lurade, som känner sig förda bakom ljuset, som känner liksom att de ångrade att de hade gjort ett annat val om de hade vetat att det finns något annat. Ja.
Mm. Nej, men det som skrämmer är väl att man inte får någon info.
Du har varit med i jättemånga andra poddar.
Ja.
Och liksom svarat massa frågor och du kan så jävla mycket saker. Och om man vill lyssna på de här sakerna och kanske känner sig lite rädd efter det här avsnittet, så kan man gå in och göra det, för man behöver inte känna sig rädd.
Nej.
Jenny Kos heter du, och det stavas med två O.
Ja.
Och Instagram, vad heter du där?
Vulverin Kos. Och sen har jag ju Facebook också, sedan Vulverin. Och båda de här två går du söka på. Så är man intresserad av något speciellt, då kan man alltid gå in. Och sen som sagt, det är värt att sätta sig in lite djupare än bara ett sånt här poddavsnitt.
Mm. Ja.
Som sagt, det är rätt lätt att bara känna så här, åh gud, jag förstår ingenting och det här bara låter läskigt. Så att så här, är du intresserad, är det någonting du vill fixa, mår du dåligt, liksom, funderar över du ska gå på din preventivmedel, men sätt in dig i ämnet liksom. Och det finns som sagt, jag har varit med, jag menar, hur många poddar nu.
Ja, men då efter din föreläsning som du hade, så blev vi ju båda peppade att lära känna oss själva.
Ja, absolut.
Alltså verkligen.
Och sen så kan man ju också boka dig privat, även om du snabbt blir fullbokad.
Ja, det kommer att finnas nya tider till våren för privat konsultation.
Toppen.
Ja. Super. Då vill vi ställa vår sista fråga till dig. Vad är ditt bästa orgasmtips?
Okej. Ja, alltså jag tänker ju ta det som jag själv använder mig av när jag ligger lite uttråkad med snubben mellan benen som inte riktigt tar mig dit jag behöver komma. Liksom. Jag går ju igenom alla mina tjejkompisar och föreställer mig att det är de som slickar mig istället.
Just det, här hörde jag.
Det är liksom, det har funkat för mig i alla tider. Det är så här, och jag är så här, alltså jag räknar på mig som bi sedan jag var 12 liksom, men jag är ju alltid med snubbar. Så att, i praktiken är jag väldigt hetero. Men det är en sån där grej som så här gets me off liksom. Bara, ja, men okej, går vi igenom här då, hon den, ja men den tungan, bra, okej,
den
så
tungan,
vi att det är hon istället, bra. Och sen så tar det typ 5 minuter och så bara, okej.
Så detaljerat för att se dem tunga.
Ja, men jag måste ju för, jag har ju sett deras munnar förut, jag måste föreställa mig vilken av dem som skulle funka bäst idag liksom.
Jag ska också börja kolla på folks tungor. Tack så jättemycket för att du kom hit.
Tack.
Vi håller dig uppdaterade med hur det går med vår mens och barn.
Ja, absolut.
Det vill du väl veta. Tack så jättemycket för att ni lyssnade.
Puss.
Puss, hej då.